Idag så har söndagsskolan höstlov. Längst bak där nere finns det små plattor. Man kan ta en liten platta och ett litet papper och kriter om man vill sitta och måla med sånt under gudstjänsten. Det kanske gäller en del av de vuxna också som tycker att det vore roligt. Ute här finns det barnens styrelserum. Där går det en video för fullt just nu om det är någon som skulle vilja titta på det. Hur religiöst innehållet i videon är, det kan jag inte svara på. Men det är tecknat i alla fall, så det kan inte vara allt för farligt, va? Ska vi be tillsammans? Vi står upp och så ber vi tillsammans. Och de här ljusen som är tända här framme nedanför talarstolen, det är ljus, ett ljus för varje av vår medlem som under det året har fått flytta hem till Herren. 9 stycken har sedan för alla helgorna fått flytta hem under det året. Och vi har tänt ett ljus för alla de här, och ni känner dem, många av dem. Nu ber vi. Herre Jesus, tack för att vi får komma tillsammans. Tack för att vi får tillbe dig, lyfta upp ditt namn. Sjunga om dig, sjunga för dig, vara i din närhet, komma med våra böner, lägga ner våra liv och allt vi bär på. Du känner oss varenda en som finns med i den här gudstjänstlokalen. Du ser dem av oss som är i den djupaste mörker just nu, djupaste nöd. Du ser dem av oss som svävar på moln och känner att just idag, just nu är livet som allra bäst. Och så ryms vi allihopa någonstans mitt i detta spänningsfält av att vara människa. Tack för att du är med oss, för oss, varenda en av oss idag, Herre. Tack för att du har ett tilltal till just mitt liv. Tack för att jag den här dagen kan få bära med mig någonting som hjälper mig att leva mitt liv som lärjunge till dig. Helige Ande, jag ber att du ska göra det undret mitt i vår närhet. Om det vill jag be i ditt namn. Amen. Varsågoda och sitt. Ulla och Ranja läste i början av gudstjänsten orden ifrån Hebreerbrevet 12:18-24. Och då börjar det så här: ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg i lågor, inte till töcken, mörker och stormvind. Det här är en poetisk beskrivning av den gamla testamentliga lagen och dessa föreskrifter, påbud och förbud. Ni, skriver författaren, alltså vi som kristna har inte kommit till ett berg, skriver han. Alltså berget Sinai och allt vad det stod för. Och allt det här förstår ju den jude som läser den här texten, det här brevet, för det är ju judar som är brevbrevet är riktat till främst. Han förstod allt det här, han kunde allt det här. Det var ju på berget Sinai som Mose tog emot stentavlorna. Änglar tjänade, Mose blev förmedlaren som fick ta emot Guds eget ord och Guds egna befallningar genom lagen. Där på berget så mötte Mose en Gud i all sin väldighet och storhet, så överväldigande och enorm att alla som mötte honom fruktade. Det stod ju i texten, om ett djur förirrade sig upp på Sinai så fick ingen röra djuret, utan man skulle genast stena det. Då djuret bar med sig någonting av Guds storhet som man inte visste hur man skulle kunna hantera. Ni vet hur Mose själv efter att ha mött Gud där uppe på berget var tvungen att sätta en mask för ansiktet för att det strålade så om honom. Att vara inför Gud utan att förändras, det är omöjligt. Så förfärande var det hela att Mose utbrister enligt Hebreerbrevets författare: jag skälver av skräck. Det finns ett urgammalt begrepp som är omöjligt att komma runt om vi ska tala om kristen tro. Det är ett ord som vi inte kan ersätta med något yngre eller fräschare. Det hjälper liksom inte att tröttna på det här ordet och köpa sig en Porsche. Det är ett ord som vi måste förhålla oss till. Det är ett ord som förklarar så mycket av det som är oförklarligt i vår gudsrelation. Och det här lilla ordet med det väldigt stora innehållet är ordet helig. Jag tänkte fundera en stund tillsammans med er kring det här ordet, den här söndagen med de heliga som kyrkoårets tema. De heliga. Både Jesaja och Johannes beskriver intressant nog samma syn när de kommer inför Guds tron. Jesaja, den gamla testamentliga profeten, och så Johannes som får avsluta skriften med sin uppenbarelse och sin framtidsvision. De ser samma sak, de kommer inför Gud och där sitter Gud på sin tron, den upphöjde guden. Och så ser de fyra sexvingade seraferna som omger Gud, och så skriver Johannes i sin uppenbarelse, det fjärde kapitlet, åttonde versen, så här skriver han: de fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: helig, helig, helig är Herren Gud. Ordet helig är alltså det ord som ekar i himlen dag och natt. Helig, helig, helig. Dag och natt, natt och dag, dygnet om, året om, utan vila står seraferna framför Guds tron och ropar: helig, helig, helig. Seraferna, de som tillber utan att vila, de är ett slags änglar. För det finns olika raser också bland änglarna. Seraferna med denna enda uppgift, att vakta över det heliga. Att ständigt upphöja vår Gud. Att ständigt lovsjunga hans storhet. Att ständigt lovsjunga hans makt. Gud, den heliga. Det heliga är liksom Guds domäner. Säger du helig, så har du sagt mer om Gud än när du säger att Gud är kärleken. Ordet förekommer omkring 600 gånger i skriften i olika former. En hel bok i Gamla testamentet, den tredje Moseboken, Leviticus, handlar helt om det här ämnet. Och det är heligheten hos Gud som ger Mose de här skräckartade upplevelserna i mötet. Ordet i sig rymmer någonting av en ställning eller ett tillstånd som skiljer sig från det som förut har varit. När någonting är heligt så är det avskilt från synd, ren och rättfärdig. Och därför kallas vi kristna gång på gång frimodigt i Nya testamentet för de heliga. Ett exempel, Efesierbrevet 1:1. Paulus skriver, från Paulus: genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. De heliga är de som är avskilda från synden åt Gud. Här kan vi få hjälp att tänka, tänker jag, när vi tänker på vilodagen. Poängen med vilodagen är ju den att vi inte gör detsamma som vi alltid annars gör. Utan vi tar den tiden och så ger vi den åt Gud. Vi kanske går på gudstjänst och vi kanske går ut på en lång promenad med familjen. Eller hur vi nu använder dagen. Vi går inte till jobbet, vi gör inte det vi alltid gör. Vi gör något annat. Vi tar tiden och så avskiljer vi tiden åt Gud. Sen står det i första Mosebok 2:3. Gud välsignade den sjunde dagen, gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Och så fungerar det med allting i Gamla testamentet som är helgat till Gud. Templet, prästkläderna, skådebröden, rubbet. Man tar någonting och så ställer man det åt sidan, åt Gud. Man skiljer av det från det som är det vanliga. Det blir för Gud helgat. De heliga i Södertälje är de som har blivit åtskilda från synden och avskilda för att leva för Gud. Det är vi. Det är de som har sagt nej till syndens nedbrytande krafter och istället är beredda att lyssna på andens röst i sina liv. Det är helt vanliga människor mitt i en förvirrande värld som har sagt att vi lyssnar hellre på Gud än på världen. Jag gör hellre som Gud säger än någon annan. Det är de heliga. Vi är de heliga i Södertälje. Heligheten är ingenting som vi kristna i Sverige idag så gärna talar om. Vi byter hellre ut helig, helig, helig mot trevlig, trevlig, trevlig. För det känns något enklare. Men kanske att vi i vår tid måste återerövra talet om det heliga för att också återta det stora i vår tro. De här ljusen som vi tänder här framme idag, för de heliga helgonen som under året fått flytta hem till Gud. Vi tänder ju inte de här ljusen för att vi tror på några barnsager, någon Nangiala med lägereldarnas och sagornas tid eller någonting sånt där. Utan vi tror att det är det heliga som vi rör oss med. Vi som församling här i Södertälje får vara förmedlare rakt in i den här staden av det heliga som skapar liv hos människor, i människor för evig tid. Alltså det är inga småtrevliga dagdrömmar som vi firar minnet av här på söndagarna när vi kommer tillsammans, utan heliga verkligheter. Det är inte alls ovanligt att människor som har vuxit upp i kyrkan tappar sin tro på sin uppväxttro. Alltså, jag har vuxit ifrån det naiva, den vanliga inställningen. Eller jag har mognat, eller jag har kommit längre, eller det här ger mig inte längre någonting, vilka nu argumenten just för dagen är. Och det här är en av de stora sorgerna i mitt eget liv. Jag har så många vänner som jag vuxit upp med tillsammans i kyrkan. Vi har varit med i gemenskapen och vi har gått tillsammans några stycken på vandringen med Gud. Och så har de hamnat just där i likgiltighetens till synes oändliga träsk. Och jag känner mig som de små hoberna som vandrar genom det stora träsket och slagna hjältar ligger runt omkring dem och vill inget hellre än att dra ner dem också. För på helgen sedan hade jag möteshelg i Djurhalla utanför Vårgårda. Jag kom dit på fredagskvällen med pulsen långt över det som är nyttigt för en människa. Sista tiden hade varit mer än lovligt stressig. Och så fick jag sent på fredagskvällen efter den första samlingen landa hemma hos Sven-Olof och Gunn. Det är ett par i sena 60-årsåldern. Och vi satt i deras vardagsrum, och jag hade aldrig träffat dem här förut. Och vi satt och pratade en stund och så frågade de om vi skulle be tillsammans. Och så bad vi tillsammans. Och det jag upplevde den bönestunden i all sin enkelhet var ingenting annat än helighet. Det var en helig stund. På något sätt var det som allt det stressiga rann av mig. Och så fick det bytas mot Guds egen frid. Mitt liv fick för en stund, för en kort stund, bara några minuter, stämma in i den eviga, aldrig sinande himmelska lovsången till den helige. Och så kom jag dagen efter till frukost och fick vara med om ett trostärkande samtal. Och så bad vi innan maten. Och när Gunn knäppte sina händer och skulle be för frukosten så satt jag där och önskade att den bönen aldrig skulle ta slut. Jag satt och hoppades att hon skulle be för varenda sak på bordet där. Så hon bara skulle fortsätta att be. Jag kunde nog ha suttit där hur länge som helst. Och det finns ingenting så gott som när heligheten får landa mitt i detta liv som vi lever. Det blir en skymt av himlen. Det blir en skymt av den festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen, som vi läste i texten. Tillbaka nu till mina vänner som har lämnat det här. Sorgen blir att när jag för dem berättar om bönestunder, om gudstjänster, om gudsmöten, om helighet som jag får uppleva, så möts jag som bäst med lite överseende leenden som i sig säger allt som finns att säga. Ungefär, jag har också varit där en gång. Är det inte dags för dig att också lämna? Bakvägen, det var inte meningen att jag skulle få reda på, men ibland får man ju reda på sånt man inte ska få reda på. Bakvägen fick jag reda på hur en gammal kompis sa till en annan om mig: Patrik, han är ju en rätt skön kille. Han har ju koll. Varför lämnar han aldrig det religiösa? Och jag tror att kyrkan delvis har sig själv att skylla. Efter en lång period av skrämseltaktik där man bussade varenda en till helvetet som inte levde exakt efter det mönster som just då råkar vara kyrkans levnadsregelhållning, så har vi nu idag nästan helt tystnat om vad som är kyrkans evangelium. Risken är att vi marginaliseras till att bli några moralens väktare på barrikaderna istället för livets budbärare genom evangeliet. Ibland säger vi att vi ska ta mark, vi måste ta plats, vi måste tycka och tänka i en massa moraliska frågor. Jag tänker, det vi gör är att vi marginaliserar det som är vårt budskap. Det som är vår verklighet, nämligen att Jesus har dött för den här världen. Och världen går under utan Jesus. Eller som Paulus uttrycker i Romarbrevet 1:18. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Och jag tänker, hur kan man växa ifrån det hoppet? Hur kan man mogna bort ifrån räddningen i Jesus? Hur kan det hoppet inte längre ge mig något? Till de heliga i Södertälje. Och jag tänker att heligheten kan hjälpa oss. För heligheten är Guds speciella sätt att existera och verka. Det är så att säga Guds dimension. Och att uppfatta signalerna från den dimensionen kräver en speciell slags uppfattningsförmåga. Och jag tänker att varenda en av oss har fått den i skapelsen eftersom vi blir skapade till Guds avbild. Förmågan att uppfatta det heliga. Men där någonstans på vägen så har synden förstört delar av den här förmågan och vi blir blinda och döva för helighetens värld i vilken Gud existerar. Och vi kan på sin höjd ana. Och att röra sig med det heliga är som för mig att vara i Italien. Jag kan ingen italienska, men jag kan trots det uppfatta något ord då och då. Som typ spaghetti. Och ibland är det ju så för oss. Vi kan inte tala helighetska, men vi kan ibland uppfatta något ord då och då ifrån himlen. Vi kan ana att det är heligheten som ropar på oss. Vi anar att Gud vill oss någonting. Vi anar att Gud har ett ärende till mitt liv. Vi kanske känner en bultan i vårt bröst. Vi kanske känner en oro i vår mage eller någonting annat som vi har lärt oss förknippa med Gud. Och Guds försök att nå oss. Och fysiologiskt är det inte alls ovanligt att kroppen försöker berätta för oss att den helige vill ha med oss att göra. Och så sätter knoppen stopp. Mose drabbades utav en bävan i helighetens närvaro. Jag skälver av skräck, sa Mose. Oj vad jag ber och längtar efter denna helighetens närvaro och bävan i mitt eget liv och rakt in i mina vänners likgiltighetsträsk. I mötet med Gud så ser man alltid sin egen trasighet, sina egna tillkortakommanden, sin egen synd, sin egen brustenhet. Men man dukar inte under i självbespottning. För de här känslorna som väcks i mötet med den helt annorlunda, den helige guden, de åtföljs alltid av Guds goda, kärleksfulla blick in i mitt liv. Gud möter oss inte bara med sin helighet. Han kommer också med sin nåd. Och i föreningen av helighet och nåd, de här begreppen som är obegripbara, men någonstans där mitt i föreningen så anar vi någonting. Och så föds en fruktan, en Guds fruktan som visar oss vem Gud faktiskt är på riktigt. Gud, den som är värd att frukta. Han som bär mitt liv idag. Han som bär mitt liv in i framtiden, precis som han har burit hela vägen för de trossyskon som har fått gått före oss in i evigheten och som vi idag tänder ljusen för att minnas. Och här kommer ju någonstans i texten författarens poäng i den 22 versen. Ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Och ni står inför mångtusenden änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen, står det. Och det författaren till brevet triumferande utropar är precis samma sak som den här söndagen på kyrkoåret glädjefullt förkunnar. Nämligen framtiden är redan här. Redan idag erövras morgondagen. Himlen intar jorden. Idag är det rätt vanligt ute i samhället att man hör människor tala om målbilder. Det gäller för höjdhopparen att i sitt inre visualisera sig själv högt över den där ribban. Och det gäller för företaget att liksom ha någon slags målbilder i framtiden. Det gäller för en flygrädd att se sig själv sitt svävande i planet högt över marken. Det gäller det för en gravid att föreställa sig barnet på sitt bröst. Och så talar vi om målbilder. Och precis samma princip lyfter Hebreerbrevets författare fram. Vi är på väg till himlen. Och helgonen, de har gått före oss. Föreställ er, säger han, den kommande festen när ni idag befinner er mitt i lidandet. Det är ungefär så vi kan sammanfatta de här något krångliga orden från Hebreerbrevet 12. Föreställ er den kommande festen när ni idag befinner er mitt i lidandet. Men nu är det ju så här att det är lättare för höjdhopparen att i sitt inre visualisera sig över 2,38 om man har klarat höjden tidigare. Eller hur? Erfarenheten är en viktig partner i intagandet av det som ska komma. Och jag anar att det är därför vi i vår frikyrkliga tradition så noga betonat upplevelsen i vår tro. Ofta har det gått till överstyr, va? Det har kommit dit här att man nästan helt och hållet har betonat upplevelsen och så har man föraktat kunskap. Och det är givetvis inte bra. Men det finns någonting stort i det här. Att vi redan i den här tiden kan få uppleva någonting av det som väntar i den kommande. Alla som har mött Gud vet vad det bär med sig av salighet, av skönhet, av förtröstan. Och det är som om man i den stunden inte vill vara någon annanstans. Och jag längtar tillbaka till det köksbordet utanför Vårgårda. Jag har hållit mig i 8 månader. Nu kan jag inte hålla mig längre. Ni vet ju att jag blev pappa för 8 månader sedan. Och jag har inte använt tea en enda gång i predikan sedan dess. Men nu kommer det. Det var naturligtvis en omtumlande upplevelse på alla plan att bli pappa. Men det som slog mig mest är hur mycket den här kroppen var kapabel att älska. Jag bara undrar vad alla de här kärlekskänslorna har funnits förut någonstans innan Thea. Helt plötsligt kan jag sitta där i timmar och titta på henne. Hur underbar hon är, hur välskapad hon är, hur smart hon är. När hon faktiskt bara gör saker som varenda unge på den här planeten kan. Så blir jag ändå trots det så omättbart stolt över att just hon kan det. Som att äta eller skratta eller säga au, au. Men hur underbar Thea än är, händer det att jag tröttnar ibland och tycker att Rapport är roligare. Det finns saker som är roligare än bara stirra på henne. Till slut tröttnar jag. Och det får mig att undra hur underbar Gud måste vara. När seraferna natt och dag, dag och natt, dygnet runt, vecka efter vecka, år efter år står vid tronen och bara hyllar honom. Helig, helig, helig. Och jag tänker hur liten måste inte min bild av Gud vara. Och hur små måste inte mina upplevelser av Gud vara i jämförelse med den hänförelse som seraferna känner. Och det gör mig ena stunden lite ledsen över min egen fattigdom. Och hur kort jag har kommit, men samtidigt så är det ju helt fantastiskt. Det finns så mycket kvar att upptäcka. Det finns något välsignat i den här ynkedomen. Valet är ditt. Valet är mitt. Valet är alla mina vänner som har lämnat. Vad gör vi när vi möter den heliga dimensionen? Jag kan förneka den. Jag kan förtränga den. Jag kan förklara den för mindre verklig. Jag kan förskjuta den. Men jag kan också välkomna den. Och låta mig själv hänföras av Guds oändliga godhetsrikedom. Jag kan låta himlen få bryta in i den här världen och säga till Gud den här söndagen, jag vill. Jag kan välja. Jag kan välja att se framåt istället för bakåt. Jag kan välja att vandra på förlåtelsens väg. Jag kan välja att se mitt liv som det faktiskt är. En ohelig människa som blivit heliggjord genom Jesu verk på korset. Och därför står seraferna där i sin tillbedjan som en slags förebilder för vår evighets tillvaro. De står där och de kan ingenting annat än att hylla sin älskade helige Gud som fascinerar dem så. De vet inte hur man gör något annat. Och jag kan idag med mitt liv välja att stämma in tillsammans med änglarna och helgonen i det trefaldiga eviga ropet. Helig, helig, helig. Vi står upp tillsammans och sjunger.